Välkommen till Ett varv i mina skor. En podd där jag skulle vilja låta personer testa att uppleva hur det är att inte se. Vad händer när vi förlorar synen som utgör 80% av våra sinnen? Jag heter Vispen, är intresserad av musik, mat och att möta andra människor. Jag är blind sedan födseln samt har autism. I varje avsnitt kommer jag att intervjua en person som får testa att bli ledsagad och att äta med ögonbindel. Personen får dessutom möjlighet att berätta om sitt liv. Alltså får vi också följa med en liten stund i denna skor. Så här lät det när jag träffade journalisten och läraren Christel Olsson Lindstrand. Hej och välkommen till avsnitt 17 av Ett varv i mina skor. Idag så kommer jag intervjua Christel Olsson Lindstrand. Hej och välkommen hit.
Tack så mycket.
Hur känns det nu? Du har ju hållit på en hel del med teater och du har ju faktiskt avslöjat här att ni har en hel del övningar också där man inte ser.
Ja, och det är skräckinjagande för många. Och jag kände nu, för nu har jag ju fått en sån här binder för ögon och ögonbinder på mig. Det här att man tror att saker och ting är mycket närmare än vad de är.
Ja, precis.
När man från seende går över till att inte se.
Okej. Okay.
Så först går man raskt och sen så går man mer och mer långsamt.
Aha.
För att man tror att man redan är framme vid väggen. Men ja, det är hemskt att springa och blunda.
Ja, det tycker jag också kan vara svårt, för jag har lite dålig balans. Men det finns ju blinda som gillar att springa också. Så.
Ja, och sen när vi gör det i teatersammanhang så finns det, man kallar det måltavlan eller målet. Så då är det flera i gruppen som står och tar emot ifall man springer åt fel håll eller åt sidan eller... Så man står aldrig ensam.
Ja, men det är många som har sagt att avståndet, att de tycker att allt blir längre. Att det känns mycket längre när de går. Men det var intressant att få motsats känsla här från dig.
Ja, men när eleverna går från en väg till en annan genom hela rummet så först går de lite raskt och sen blir det långsammare och långsammare. Så lutar de sig bakåt och så håller de händerna framåt och så saktar de ner.
Ja.
Ja, det är en bra övning.
Men du... Du får jättegärna berätta lite grann om dig själv. Du har ju bott en del i Spanien, eller hur?
Jajamensan. Min mamma, hon blev änka ganska ung, när hon var 35 bara. Och sen efter ett tag så var hon tvungen att kunna, eller var tvungen att börja jobba för att försörja sig och sina barn. Och oss tre barn hon hade. Och så var hon lite äventyrlig av sig. Så hon bestämde sig för att ta ett sabbatsår. Då var jag 10. Min andra syster 12 och min stora syster 19. Så då fixade hon, hyrde ett hus, hon fixade ledighet från skolan. Och så åkte vi ner till Spanien. Och det var helt fantastiskt, jag kommer ihåg den resan väl. Och så bodde vi, så hade hon hyrt ett hus som låg utanför stan. Det tog väl ungefär en halvtimme med buss utanför Malaga då. Och där hade hon hyrt i 3 månader. För hon sa, innan de här 3 månaderna så hittar jag säkert något annat. Och efter de 3 månaderna så var det ingen snack om att åka tillbaka. Vi pratade inte om det ens. Och så stannade vi 8 år istället.
Ja, just. Så du började skolan där. Och...
Jajamensan.
Hur var det att lära sig spanska?
Ja, det minns jag ingenting av. Men vi gick ju ett år ungefär. Eller ja, nästan ett år. Utan att gå i skolan. Men vi träffade ju folk.
Ja.
Och det liksom slinker in i huvudet. Och är man runt 10-12 så fastnar språket på ena sidan i huvudet. Lär man sig språket senare så fastnar det på den andra delen av huvudet.
Ja.
Vilket gör att jag kommer faktiskt ihåg spanska fortfarande, fast det är över 50 år sedan jag kom.
Aha.
Så att jag läser det ganska obehindrat. Jag lyssnar, jag hör, jag pratar. För det sitter som berget. Jo, så efter ett år ungefär börjar vi i spansk skola. För det fanns en någon engelsk skola i Tromolino, så dit ville vi inte åka. Så jag har betyg därifrån. Jättetrevligt. Och jag gick ju på en statlig skola och det var 500 elever och jag var den enda utlänningen.
Oj.
Och de hade ju, alltså då hade de ju motsatt som det är här med invandrare, att det liksom blaha blaha. Så utlänningar är ju alltid rika, tyckte de. Så att jag var lite speciell. Så jag fick ju privilegier som jag naturligtvis utnyttjade till max. De kunde skälla på mina klasskamrater men inte på mig.
Jaha.
Sådär. Och så såg jag väl bevekande på dem och så var jag längst. Jag var med i gymnastiklaget, vilket inte var helt okej. Okay, för jag har så svårt för höger och vänster.
Jag förstår.
Så att jag förstörde ju naturligtvis då någon uppvisning vi hade. För jag visste inte vilket håll jag skulle gå och sådär.
Aha.
Men ja, nej, men det var en fantastisk tid. Att, jag menar, att ta del av natur och kulturen, naturen, ja, språket. Det är ju en helt ny värld.
Vad är några stora skillnader som du tänker på jämfört med Sverige? För du har ju ändå bott här också.
Ja, det är svårt att säga. Jag vet inte. För liksom när jag kom ner där var 10 år, man accepterar bara det som är.
Ja.
Sen var det väl lite mer att sådär patriarkatet och tjejer och killar. Och vi, en period när mamma, hon åkte upp till Sverige vid ett tillfälle och jobbade lite extra för att få in lite mer pengar. För vi levde på hennes pension, hon var ju änka då. Och då var vi inakkorderade i en skola och då, vi fick ju inte ens prata med pojkar.
Liksom. Oj!
Men naturligtvis, dottern i huset, hon hade ju en pojkvän. Så när mamma och pappa åkte iväg till på bio, vilket de gjorde varenda kväll, så rusade vi alla ut och så träffade vi då hennes pojkvän och några kompisar. Så satt vi och pratade mellan galler, för det var ju galler till gården.
Mm.
Och då pratade vi, och sen hörde vi när bilen kom runt hörnet så sprang vi in och la oss i sängen. Alltså så helt vansinnigt alltså.
Oj, ja. Vad konstigt att man inte ens fick prata med varandra.
Nej. Och ingen, nej. Detta var under Franco-tiden också.
Ja, just
det. Att det, var lite, det fanns ju de som var tillhörde de röda, som man säger, som man sa där. Som var mot falangisterna. Och det kände vi ju flera stycken också. Och det var ju spännande att få det perspektivet kontra de som tyckte att Franco var bäst i hela världen. Och vi träffade konstnärer och musiker. Och eftersom vi var stationära, vi bodde ju där, så utlänningar dras till utlänningar. Så vi hade ju många spännande möten med olika kulturer. Olika, och vi pratade engelska väldigt mycket, så jag var ganska bra på engelska efter det. Nej, det var en härlig tid, det tycker jag verkligen. Och vi gick på utomhusbio och så åt man solrosfrö, rostade saltade solrosfrö, jättegott.
Just det.
Ja, och det är jag jättebra på att äta då, och spotta ut skalen. Och så satt man på utomhusbio och så var det som en matta av skal. Ja, herregud, solrosfröskal över hela golvet. Började halv tio, pjoff, så blev det mörkt. Så tittade man på 2 filmer samtidigt, samma pris. Sen gick man hem.
Ja.
Det var väldigt vanligt på sommaren, ja.
Är det någon mer mat så där i Spanien som du saknar här i Sverige?
Ja,
eller så?
Alltså det är en riktigt välgjord potatisomelett. Herregud vad gott det är. Det saknar jag. Det försöker jag göra, ibland lyckas jag. Och sen tycker jag om deras kaffe. Och jag tycker om deras olja. Vi hade några vänner som hade en bondgård ute på. Och de odlade allt möjligt. Och det tog 4 timmar att rida dit, för det fanns ju ingen väg då. Utan då red man på flodbädden. Och det tyckte jag var roligt, för jag älskar ju att rida. Så att det var ju bara skojigt för mig.
Ja.
Och de levde på vad gården gav. Och det var ju väldigt vegetariskt. Och var det någon som snarade en fågel eller någonting, så var det sövlet som alla fick ta del av. De 14 personer som åt maten då. Men de hade mandariner, de hade vindruvsodling, rubbet. Och nu vet jag inte varför jag började prata om dem. Jo, oljan. De gjorde egen olja. Herregud vad god det var. Och eget vin. Så till frukost så fick man bröd, en brödbit. Och så doppade man den i olja och så lite salt på det.
Ja.
Och så te som var från en buske som växte utanför.
Oj, vad
gott. Herregud vad gott det var. Åh. Så olika upplevelser fick vi ju ta del av. Och alldeles stund vi var utlänningar så kunde man ju liksom skära igenom. Jag menar, jag vet att min mamma var väldigt social. Hon brukade åka till ett ställe där det var en zigenare som hette Louise.
Mm.
Så att hon fick skorna putsade, eller jag vet inte vad det var. Och så han hade många barn, så sa hon till honom: "Men snälla Louise, du måste ju sluta göra din fru på smällen. Hon kan ju, jag menar, hur många barn?" Så säger han så här: "Ja, men du vet, vi har inga pengar, vad ska vi göra?" Så blev det något barn till.
Ja. Ja.
Högt och lågt. Och vårt hembiträde, det var ju, hon kom svartklädd och oj, oj, oj. Men sen efter ett tag och så började hon ta på sig mönstrade kläder och färgade kläder. Hon var ju änka, så hon hade varit änka i 14 år, så att då kunde hon ju skippa de svarta kläderna. Och var med på fester och dansade och sjöng. Hon sjöng också jätteglad och gullig.
Vad roligt, det verkar ha varit mycket musik och sånt där. Ja. Du har nämnt det flera gånger här.
Ja, jo, men det, så var det. Vi hade många kompisar som sjöng och spelade. Och min mamma tyckte det var väldigt roligt. Så min syster spelar ju, och det gör hon fortfarande, spelar bra gitarr. Och så är vi ute och sjunger ibland spanska visor och sådär. Min syster och jag, ja.
Fortfarande?
Ja.
Vad kul.
Ja. Så vi var på spanska pensionärsklubben här i Göteborg och sjöng. Och det roliga var att folk sjöng ju med på varenda låt, för de kände ju till. Det var ju ungefär samma åldersgrupp.
Vad roligt. Är det någon sån här känd som du bara skulle vilja sjunga några refräng av eller så?
Ja.
Som man kan få lyssna till här.
Ska vi se någon rolig... De har väldigt häftiga julvisor. Jag kan ta en julvisa fast det är mitt i sommar. Och det är så här... Dime niño, ¿de quién eres todo vestidito de blanco? Soy de la Virgen María y del Espíritu Santo. Resuene con alegría los cánticos de mi tierra y viva el niño Dios que ha nacido en Nochebuena. La noche buena se viene, tururu, la noche buena se va.
Ja, vad handlar den om då?
Den säger att Jesusbarnet är fött och av Gud och eller Maria och den heliga anden. Och julen försvinner men den kommer tillbaka, men vi försvinner och vi kommer aldrig tillbaka.
Okej.
Okay. Jag missade en liten rad där, men
ja. Sen så kom du tillbaka till Sverige.
Ja, och började på folkhögskola. Ah. Jag tycker alla ska gå på folkhögskola. Det är så roligt. Det är så härligt. Och nu var ju skolan lite mer strikt i Spanien. Så när jag kom till folkhögskolan, så när det gått ett par veckor så tänkte jag, ska det inte börja snart? Men jag hade inte riktigt fattat att det började. För det var liksom, lärarna pratade, man fick säga du till lärarna. Och herregud, vilken frihet. Det var väldigt skojigt. Och där började jag också med teater, vilket på Wendelsbergs folkhögskola då i Mölnlycke. Så att jag hade Göran Stanget som teaterlärare där, tycker jag var skithäftigt.
Vad roligt. Hur länge pluggade du där då?
I 2 år, för att då jag hade läst i Spanien, det gällde inte Sverige. Sverige hade inget utbyte med Spanien om studier.
Okay.
Så att i det svenska papper hade jag läst halva trean. Så då läste jag in grundskolan eller högstadiet eller vad det nu var. Läste jag in det på 2 år och hade jätteroligt. Och sen så gick jag på vuxengymnasiet för att få gymnasiebetyg då.
Okej.
Okay. Men det var en fantastisk tid där. Jag är så arg på att det talas om att det ska dras ner bidrag för folkhögskola. Har du gått på folkhögskola?
Jag har tyvärr inte det. Jag har bara hört väldigt många som har berättat däremot att det ska vara så himla mysigt. Och också det här gemenskapen att man ofta bor på skolan och att det blir något helt annat än att gå i skolan på dagarna bara sådär.
Och det händer så mycket och det och som sagt, jag menar, jag hade ju inte kunnat komma ett steg om inte det hade funnits folkhögskola, så hade jag kunnat läsa in betygen, så att säga, få svenska betyg. Jag hade ju inte kunnat komma in på någonting.
Nej.
Som du säger, gemenskap, jätteroligt. Man skaffar vänner som man har i bästa fall hela livet, och i värsta fall så är det en period, men det är ändå väldigt tillfredsställande.
Vad kul. Var det efter det som du utbildade till journalist?
I den vevan sökte jag väl också. Men då kom jag inte in första gången jag sökte. Och så fick jag barn, vilket var väldigt trevligt. En rar grabb som nu snart är 50. Underbar. Och så jobbade jag med annat. Jag fick jobb på odontologen, satt jag i kassa. Och hade jättetrevligt. Och det var också en fantastisk, vilka härliga firmafester.
Aha.
Folk blev inte så fulla, för det är så tråkigt på firmafesten när folk blir fulla, tycker jag. Men eftersom det fanns gott om sprit så blev inte folk så fulla.
Nej.
Jag hör att det är bestick och grejer.
Ja, nu är det på gång här.
Nu är det på gång. Det här ska bli så spännande.
Ja.
Undrar om jag kanske får pensionär, jag kanske kan få en servett.
Ja. Servett är bra.
Så att du får en massa pensionärsfläckar här på min blus.
Har du någon favoriträtt sådär?
Nej, jag äter nog det mesta. Det som jag inte tycker om, det är snarare enklare att säga det. Och det är bruna bönor med fläsk, tycker jag inte om. Jag är inte så förtjust i bönor och inte fläsket går väl an. Men nej, det är faktiskt en sån där hushållskris. Jag äter allt, nästan.
Ja.
Och tycker om att äta, tycker om mat.
Ja, men vad bra.
Ja. Där är en tallrik, ska jag känna. Åh, där var något. Nu letar jag efter en gaffel. gaffel eller något. Det där var mina glasögon och lägger jag undan. Där var besticken i servetten. Och så får man ju minnas hur det ser ut då. Men jag fick upp servetten här nu. Och så sätter jag fast den i blusen. Ska man känna på maten nu eller ska man...
Du får göra lite som du vill.
Ja, jag får
folk
se.
Har använt olika strategier för att äta här.
Ja.
Vissa äter med händerna, andra äter med bestick. Och, ja, det
ska vi se här. Ja, jag börjar redan bli kladdig om fingrarna. Herregud. Jag tror inte jag får i mig någonting. Kanske ska försöka med händerna i alla fall.
Ja, för det, är någon, det här kan det är någon, man nog nästan.
Ja, för det är någon vill. Hårdare...
Ja, men precis. Det där i botten är ju svårt att skära. Det tror jag man får äta med handen kanske.
Det är tur att det inte är film, du. vad gott. Jag tänkte just på det. Att det är svårt att veta vad maten är på tallriken.
Ja, jag bryr mig inte så mycket. Men andra som jag känner, de vill ju veta... Var saker och ting ligger, men det där tycker jag det är svårt, och så flyttar det sig och så kommer man inte ihåg var det ligger. Så jag brukar inte lägga massa tid på att bry mig faktiskt om det.
Utan du letar fram var den finns och så.
Nej, men jag bara äter och så får jag se vad som kommer.
Väldigt gott.
Vad tror du att du äter för någonting då?
Ja, det är någonting med räkor och rödlök.
Eller hur?
Och någon röra där med sån där fiskrom. Och fick en citronbit. Nu hörde till saken att jag tycker om citron.
Ja.
Jag tuggade i mig den helt och hållet.
Ja, det gjorde jag också faktiskt.
De hällde upp någonting. Där har jag glaset.
Ja, det var vatten.
Skål. Ja, jag vill gärna ha vatten. Vad gott.
Ja, bra.
Vilken förrätt.
Det här programmet som du har gjort, Det fria livet.
Det var en fantastisk erfarenhet att få komma folk nära. Jag gillar ju det. Att man lär känna folk. För alla är väl lika unika. Alltså det är så. Alla har en historia att berätta. Och vare sig du har bott på samma ställe i 100 år. Eller flyttat runt som en nomad. Så har du ju någonting att berätta.
Det är det som jag också känner. Det är därför jag gör den här podden.
Ja, men vad härligt. Och så kan man då inspirera andra. Att, ja men det här jag vågar. Kan hon så kan jag. Eller bara att det är intressant att lyssna på ett livsöde.
Var det du som kom på idén?
Och sen nej, så... det var P1 hade den serien som hette Det fria livet. Och det är ju länge sedan nu.
Går den att höra fortfarande?
Ja, det tror jag absolut. Du kan nog... Jag har inte testat det, men det har du rätt i. Det kan, jag har dem på band hemma, därför har jag inte tänkt på att jag kan gå in och lyssna. Och då fick man 20 minuter, vilket är ganska lång tid i P1-sammanhang.
Ja,
sen drog de ner det till en kvart. Och då fick jag, för jag hade hört talas om en man som bodde under bron i Nol. Det vill säga han bodde inte under bron, men han bodde närhet eller vid vattnet. Och han var jättemisstänksam, så det tog... Jag tror jag var där 6-7 gånger och pratade med honom innan han tyckte att jag var okej då. Så då fick jag komma och intervjua honom. Och han var från mellan Tyskland och Frankrike. Så han pratade så här. Och han hade varit i Främlingslegionen i 7 år. Han hade blivit skadad, han låg på sjukhus. Och bland annat så berättade han att det var någon ungdom som var där som hade betett sig illa. Så då hade han skällt på honom, på ungdomen alltså. Och då kom ungdomen med sin pappa nästa dag liksom. Nej, jag skällde på mitt barn. Och då hade han sagt att om inte du skärper dig så slår jag till dig också ungefär. Så sa han till pappa. Så genast anmälde honom. Så han åkte in i fängelse. Den här Mattias heter han. Så säger jag så här, men herregud, hur var det i fängelset? Så säger han, det var underbart. Det var underbart. Jag fick frukost varje dag. Jag kunde välja. Det var hur mycket pålägg som helst. Och jag var så gammal så jag behövde inte arbeta. Alltså det var så härligt. Jag frös inte någonting. Och jag var så överraskad. Det var så, för han bodde i ett kyffet 2x2 meter som han hade byggt av spillvirke. Alltså.
Ja.
Men han grejade och så sparade han alla muttrar och skruvar. Så folket på småbåtshamnen som var precis bredvid, de var ju alltid där och frågade efter muttrar och skruvar. Och han hade dem allt som oftast. Han var duktig. Och sen gjorde jag faktiskt, jag och en underbar fotograf som heter Kristina Schadewitz, som gjorde en film, så gjorde vi en dokumentär om honom på 15 minuter.
Aha.
Så det var jätteroligt att kunna visa bilder från honom, hur han bodde där i det lilla huset. Alltså han fick ju bara plats från huvud till fot, alltså där var sängen och väggarna och så. Så det var ett fantastiskt öde. Maria Lundqvist intervjuade jag, för jag tycker hon är en sån fantastisk skådespelerska. Så henne fick jag en intervju med. Jag tyckte det var roligt.
Men du fick välja själv vilka.
Ja, jag fick komma med förslag. Jag har den här personen jag har. Ja, gemensamt sa de. Så fick jag göra det och så skicka in dem.
Ja.
Så fick jag gott om tid att göra det också. Det var väldigt roligt. Det var inte så på P4 på Radio Göteborg, så är det mer snabba ryck än på P1 som planerar ju mer på ett annat sätt. Sen satt jag på trafikredaktionen ett tag på P4 och lite olika. Så när jag väl kommit in på, träffat min dåvarande man och några barn och det ena med det andra, så sökte jag till journalisthögskolan igen och då kom jag in. Och det var jättehäftigt alltså. Och under hela den här tiden så höll jag ju på med teater där jag bodde i Ale. Så jag har på med teater där sedan 80-talet, 40 år ungefär.
Ja, kul.
Så, och så träffade jag då ett gäng där och så en kille där då. Så han och jag har skrivit 15 pjäser ihop.
Oj.
Och det vi har redovisat arbetshistoria i Ale, bland annat. Så vi har skrivit om den första entreprenörskan, eller Gustava Mattsson hette hon, som startade ett bageri. Fattig som en lus, lurar på pengar och så startar hon en bageri och dör tämligen förmögen vid 90 års ålder. Vi har skrivit om P.A. Karlmarks som är repslageri. Som etablerat sig, det är också över 100 år som det etablerat sig i Ale. Så spelade vi det just på Repslagarmuseet också, det var roligt. Spela pjäserna. Och det sa de så här, det kan vi skriva någonting om batterifabriken i Ale. Och jag tänkte, gud bevare mig väl. Batterifabrik, liksom. Det verkar roligare att memorera, jag vet inte vad, telefonkatalogen. Men när vi började skriva om de människorna som hade jobbat där, alla sa så här, jag önskar att jag kunde vara kvar där. Det var så roligt. Så jag blev helt, va? Fast det var bly och fast det var, men de hade ju läkarundersökningar jämt och ständigt. De hade god mat, bra mat. De fick alltid mjölk för att motverka då blyförgiftningar. Och det var så roligt att ta del av. Och de hade flera. De hade musikgrupp, de hade teatergrupp, de hade idrottsgrupper inom företaget då på Tudor som var batterifabriken. Svarta katten, just en laddad historia skrev, hette batterifabriken. Och då var Gunilla Poppe med och spela. Ja. För hennes pappa hade varit chef på Tudor i 25 år, så bara det. Och nu är det Lilla vackra Anna 2.0 med mycket sång, skillingtryck, även moderna låtar. Och sen telefon som ska binda ihop dåtid och nutid. Så den har vi börjat repa på. Och så ska vi ha premiär i september. Så det är fullt ös medvetslös.
Ja. Ja, men det är kul att det händer så.
Ja, det
man
är
har
det.
Göra.
Ja, det är det.
Du har jobbat väldigt mycket som lärare, för du utbildade dig till det.
Ja.
Eller hur? Samtidigt som du jobbade.
Ja, och för jag kom in på skolan som dramalärare. Och då tyckte de att du skulle väl utbilda till lärare, och då gjorde jag det. Så jobbade jag på särskolan i Göteborg, och det var en väldigt fin arbetsplats. Och så roligt att jobba med de här eleverna, att se hur de växte.
Ja.
Och då hade jag ju teater. Nu är det någon som står och andas, ja. Hör jag.
Ja, Jensson. Det kommer faktiskt varmrätten.
Ja.
Servetter, och ni får nya servetter.
Ja, tack så mycket.
Så har vi en liten skål här. Det går bra att lukta på den. Ja. Inte jättehet, försiktigt. Men där äter man med händerna.
Ät man med händerna? Vad trevligt.
Ja,
det är det många servetter. Jag har redan lyckats spilla på, på min blus här, märker jag. Men det är skitsamma.
Och så tar man någon nyper lite doppar i det andra.
Ja,
och så
okej.
Varsågoda.
Tack så mycket.
Tack så mycket. Och det luktar ris också.
Ja.
Mm. Men man ska äta med fingrarna med riset alltihopa. Intressant.
Ja, det här har jag faktiskt aldrig testat.
Och så ska man ta riset med fingrarna också.
Ja, men tydligen.
Ja, jag har sett på TV att de gör.
Jaha.
I Thailand och Indonesien och så.
Ja.
Mm.
Det var lite varmt, jag får vänta lite. Men...
Du får ju vara aktsam om dina fingertoppar.
Ja, verkligen.
Det ska vi se. Det var ju vänligt att de gör mat som man ska äta med fingrarna.
Ja,
när man är blind.
Verkligen.
Herregud vad smarrigt det var. Jag tror att det är koriander i här också. Mm. Jag tillhör dem. Jag vet inte, är du förtjust i koriander?
Ja, det gör jag. Eller det gör jag.
För i ungefär 25% av jordens befolkning är inte helgalna i koriander.
Nej, jag vet.
Det finns en gen.
Ja, det har jag också hört.
Och jag har den genen. Jag tog sån där DNA-test.
Oj.
Ja, jätteroligt.
Det är faktiskt. Så alltså.
Ja, och då stod det att inte förtjust i koriander direkt. Men jag kan äta det, alltså det är inte så att jag inte... Men ja, det kan man se ur en sån där DNA-test från USA som jag gjorde. Det stod också att det var bara 1% chans att jag skulle vara rödhårig. Och det gör jag inte.
Nej.
Så det var helt rätt också.
Men det finns alltså en sån gen, så att det är många som inte gillar då. Alltså.
Mm, och det är ungefär 25% i hela världen.
Oj, jag trodde det var fler, för det är väldigt många jag känner som verkligen avstår.
Ja. Ja, nej. Nu sa de att det är ungefär soppat. Sen kan man få reda på också om man vill, och det vill ju jag. Inte att man får, men om man har förhöjd risk att få till exempel bröstcancer, Parkinsons och Alzheimers.
Oj, men det är jättebra att göra sådana tester då, så att man vet.
Ja, och då tog jag, och så, men det är minst, alltså, vill du verkligen veta? Vill du verkligen veta gång på gång på gång? 4-5 gånger? Ja, jag vill veta. Så jag fick ju veta då att jag inte har någon förhöjd risk att få något av de här tre då.
Okay.
Sen kan jag ju få det likväl. Det är inte det, men jag har ingen förhöjd risk.
Fick du veta något mer då?
Ja, det är egenskaper. Jag hade någon förhöjd risk för någonting i blodet, men det kommer jag inte ihåg vad det var. Man får reda på en massa saker faktiskt. Och så får du då släkt, alltså sådana som blir släkt med det på något sätt. Så min son som hade gjort samma test, han och jag delar ju 50%. Men säger, har jag tredje kusiner och fjärde kusiner överallt? Alltså.
Ja. Nej, men det där hade ju varit intressant. Jag är ju adopterad, men jag hade ju velat göra sånt där just därför. För jag vet ju verkligen ingenting om mina
ingenting
gener.
Alls?
Nej.
Jag trodde att jag hade gener från andra ställen. För att 4 generationer tillbaka så var det en spansk sjöman som kom i land i Skåne och som gjorde en tjej på smällen. Och sen stack han, tror jag. Men så jag har spansk påbrå, tycker jag är väldigt roligt. Min stora syster har tyvärr dött. Det är jättesvårt. Det var 2010, så det är många år sedan. Men hon sa vid något tillfälle att hon åkte in och hade väldigt ryggsmärtor, så hon skulle in och opereras, och så kände hon sig, så tänkte hon när de körde henne på båren att dör jag nu så dör jag lycklig, för jag har haft ett bra liv och fina barn. Och
just det var faktiskt du som sa det.
Ja,
när vi pratade.
Ja, och jag känner likadant, att skulle jag nu falla ifrån, vilket jag definitivt inte vill, jag vill bli 100 år, få ett telegram från kungahuset. När jag tänker tillbaka, ja, det har hänt tråkiga saker också naturligtvis. Händer det tråkiga saker. Men på det hela taget, alltså, jag bor i ett underbart hus. Jag bara älskar mitt hem. 3 fantastiska barn. 5 barnbarn som är jättegulliga. Det är inte mycket jag ångrar.
Nej.
En sak ångrar jag faktiskt. Och det var att jag inte sökte till scenskolan. Men jag blev kär istället. Men det har ju gått bra ändå med teater, tycker jag.
Men hur var det att jobba på särskolan då? För det var väl ganska...
Det är ju utmanande också. På nationella programmet så kan ju de flesta skriva och läsa. Inte alla, men de flesta kan ju faktiskt hanka sig fram. Men på individuella programmet så är det ju få som läser och skriver. Men det fungerar ändå bra att skapa teater. Ofta med musik då. Och jag menar, de flesta kan ju prata. När jag jobbade på Rikshandikappsgymnasiet på Angereds gymnasium, då hade vi ju några som hade väldigt svårt för att prata. Men när han var med i pjäsen ändå, eller det var en kille då som man förstod aldrig vad han sa, då hade vi pratbubblor som assistenten kunde hålla upp. Eller också kunde bara den han pratade med förstärka och säga, nej men nu skojar du, har du tagit körkort? Men gud vad roligt, var det första? Ja, alltså, du fick köra upp 2 gånger. Så då kunde det vara väl inga problem med honom.
Nej.
Det är så härligt med sådana lösningar, tycker jag. Att alla kan faktiskt vara med och växa när det gäller teater. Och musik också förstås. Nu tror jag, alltså, jag undrar hur det här bordet ser ut hos mig när jag vet inte färdigt. Och det ryser överallt och smutsiga servetter och
fack. Ja, men det här måste vara, om det här är någon sån här rätt som man äter med händerna, det, ja, det hade jag verkligen aldrig testat. Alltså. Så att,
hur känns det då?
Ja, det är kladdigt. Och,
ja,
men det är, väl, det är många som antagligen gör det utan att tycka att det är något konstigt.
Ja, jo, jo, men i Indien är det väl ofta att man äter med händerna, va? Mm.
Och hon som serverar det här, hon har precis varit i Indien, så det måste vara
Nej, men vad som är så roligt med särskolan, jag har ju jobbat både som lärare, men sen när jag började på individuella programmet så behövde de ju mer, de behövde ju elevassistenter snarare än lärare.
Ja, just det.
Bara att se eleverna utvecklas, få kontakten, kunna kommunicera. Sen kan det ju vara betungande också ibland, naturligtvis. Men jag trivdes storartat på särskolan, alltså jag tyckte det var...
Men hur funkar det egentligen där, eftersom eleverna ligger på ganska olika nivå, hur gör man för att det ska bli, för att alla ska kunna...
Det är ju inte jättestora klasser, det är inga 35-klasser, utan ja, kanske 10 max.
Oj, vad skönt. 10 som är ungefär på samma nivå då.
Ja, lite gör man väl så. Men för det mesta så blandar man nog ganska... Man blandar. För jag menar, då är det en lärare. Ibland är det 2 elevassistenter. Man är ju hela tiden runt eleven och hjälper den som behöver hjälp och så. Så att, och ibland var det så. Det var ju vissa elever som inte klarar av att sitta med andra.
Ja, just
det. Då fanns det ett rum. Så då kunde den eleven sitta där och göra sina uppgifter. Och sen fördelen med särskolan, det skulle implementeras i vanliga skolor tycker jag. Och det att det fanns tid. Om det blev fullständigt revolt i klassen, för det hände att det blev. Då kunde man säga att nu tar vi det lugnt, så tar vi en promenad. Ja, och så gick man ut och promenerade en sväng och så kom man tillbaka sen. Var det en sån sak? Det man gör i särskolan skulle vara i vanliga skolor.
Ja.
Inga 35 elevers klasser. 10, max 15. Och så tid.
Du håller ju också på och har illustrerat böcker.
Ja, det har jag faktiskt gjort.
En som heter Möjligheterna finns, ja, till exempel.
Ja, Birgitta Solman heter hon som har skrivit den. Om dyslexi. Orsakerna till dyslexi. Hon har ju pratat med professorer och så. Och jag ritar väldigt barnsliga teckningar, väldigt naivt. Men hon tyckte det var bra. För det handlar ju om barn. Och då sa hon bland annat en orsak till pojkar och flickor som sitter och inte kan sitta still. Så sa hon, det finns en liten nerv i ryggen, vid ryggslutet, som gör att barn vänder sig i magen när de ska födas. För de behöver snurra runt för att komma ut då. Och den nerven ska tillbaka bildas. Men om den inte gör det så ligger ju den och irriterar. Så att om ett barn har den nerven kvar och har ett bälte eller linning, så kan de ju nästan inte sitta still. Alltså, jag tycker det är så intressant så det är inte klokt. Och då kan du inte sitta still, så kan du inte koncentrera dig, eller hur?
Precis.
Och så andra orsaker, till exempel att man har ett dominant öga när man läser.
Aha.
Och så släpar det andra ögat med. Ja. Men om båda ögonen är dominanta, nu är det ju svårt för dig då, men om du tänker dig att du läser på ditt punktskrift varannan rad, så blir det ju väldigt konstigt.
Ja, precis.
Och det är ungefär att först följer man högerögat och sen så tar man vänsterögat. Då vet man ju inte ens var man är på raden. Man vet inte ens var man är i texten. Men det går att träna upp då.
Ja.
Men det var jätteroligt att rita de här försöksmomenten. Också, och boken var väldigt intressant.
Vad bra.
Ja, det var roligt. Och sen har jag gjort lite skolmaterial också för samma förlag. Och nu är det broderier då som
gäller. Ja, precis.
Mm. Har du ätit färdigt nu?
Ja.
Du är mätt, du är så...
Ja, det är bra nu. Det var kladdigt.
Ja, det var det verkligen. Men väldigt gott, väldigt gott. Nästa gång när vi kommer till Indien, du och jag, så kommer vi vara suveräna på att äta.
Ja, precis. Då har vi liksom vanan inne. Det är bara att...
Åh, herregud. Där hade jag en servett till.
Du är väldigt engagerad i DHR.
Ja, det är jag. För jag ville ha... Jag pratade med kompisar och ville ha teater. Och då tänkte jag, men då... Kan jag gå med i DHR? För jag har ju haft teater för Rikshandikappsgymnasiets elever. Så att rullstolar är ju inget problem, utan det är ju bara större vänradie, tänker jag. Så blev det så en liten teatergrupp och så skrev vi pjäser då. Och sen gillar jag broderi, så då startade jag broderigrupp också.
Aha.
Så den är igång sedan 5 år tillbaka, tror jag vi har hållit på. Och så är det så roligt att se hur de från det här, det är inte bra, till att faktiskt tycka om det de gör.
Ja.
Och det är jättefina grejer de gör. Verkligen. Så den kan jag ta med också. Jag undrar hur blusen ser ut. Och så ska jag gå bort sen. Ja, ja.
Jag vet inte hur mycket jag har spilt. Det kanske någonting, men det var
ja, ja.
Ganska godkänt.
Men det funkade. Jag fick ju en hel del ändå. Ja. Man lyckas ju. Det är som bebis som inte bara tar och äter. De friser ändå.
Jag tänker nästa gång, om det blir en nästa gång, så är det bara höger hand. Vänsterhanden.
Den ska man inte ha i maten, va?
Nej.
Enligt indiska traditioner.
Det ska man inte, utan den gör man sig rent i baken med.
Just det.
Jaha, så den åker aldrig upp.
Oj, oj, oj.
Är du högerhänt?
Högerhänt.
Ja, ja, men det är också så höger funkar ju bra. Ja.
I så fall måste man lära sig det ju, verkligen.
Ja, just det. Men det var jättegott. Nu är det, så jag vet inte hur det ser ut här, men det ser säkert ut som när bebisar har ätit.
Ja, alltså det ser inte så vackert ut när indier har ätit. Så att det är helt okej.
Att veta.
Ja, det är helt okej. Absolut.
Gott och kul att testa.
Ja, verkligen.
Lite linser och ris och någon sås.
Så nu har ni ätit dall.
Ja.
Och den kan man göra på 1000 olika sätt.
Och det har du lärt dig när du var nere i Indien?
Ja,
alltså.
Fast min dall smakar inte som den som de gör.
För att?
Ja, det vet jag inte.
Kan det vara kryddor kanske? Någon typ av kryddor som de har som inte du har här?
Så kan det vara. Och konsistensen, de har lösare med som en soppa.
Jaha, inte det väldigt besvärligt att äta med fingrarna när det är soppa?
Men de sitter alltså, de har riset och så häller de på den här dallen. Sen görar de.
Ja, okej.
De börjar redan att tugga. Med fingrarna i tallriken, om jag säger så. Och mosar ihop och
grejar. Det är väl en vanlig sak säkert.
Alla gör det. I 5 minuter sitter de och görar sådär. Och de fattar ingenting liksom. Och de blandar dels kanske för att det är väldigt varmt, jag vet inte.
Ja, just
så att de vill kyla maten lite grann och så mixar de ihop. Ibland så tar de också bröd och mixar ihop i detta
kladder. Ja, men bröd, det använder vi ofta i Spanien. Liksom man plockar upp olja med bröd eller sås med brödet. Det liksom ingår att det ska suga åt sig.
Och bara riva av brödet med en hand i små bitar.
Hör du?
Oj, oj, oj.
Får vi öva på?
Ja, verkligen.
Tills vi kommer till
Indien. Det momentet fick jag inte uppleva.
För ni sa att du kan äta med händerna, så tänkte jag, då är det då kycklinglår eller någonting. För det kan man ju äta med händerna. Men det var det inte.
Nej.
Nej, men det var jättegott.
Äter de allt. Ibland får jag en sked. Men det är inte alltid. Okej, då ska vi se. Får ni en liten efterrätt till detta?
Oh my god.
Ja, då får vi se vad det blir för efterrätt här.
Är det där? Det är en liten sked också.
Ja, det är det inte med händerna i alla fall. Det luktar ganska speciellt.
Det är typ crème brûlée nästan, va? Nej, det är något annat.
Vi får se, jag har inte hunnit smaka än.
Gud, vad smarrigt. Är det tiramisu kanske?
Är det som smakar så här? Är det? Det är någon choklad och någon sockerkaka och någon något.
Ja.
Lite gräddaktigt, men ändå inte riktigt kanske grädde.
Och sen lite nöt.
Jag tänkte att vi skulle börja avsluta samtalet. Jag skulle bara vilja att du kommer ju läsa upp en dikt här i slutet som heter Snövit och de 7
hemtjänstassistenterna. Vi i DHR då, vi har ett teatergäng som heter Pyspunkarna. Och så har vi gjort olika, som en nummerrevy nästan. Bland annat har vi omvända världen där det är normalt att sitta i rullstol och onormalt att gå. Och hur man trackar de som går då. De ser ju så konstiga ut och vingliga och så. Och i detta var det ju mycket tal om assistenter och att det ska dras ner och det är svårt att få personliga assistenter. Och,
ja, det är jättesvårt.
Ja, och det blir bara svårare och svårare, vilket gör en vansinnig. Och då Agneta Danielsson, skådespelerska här från Göteborg. Hon har regisserat en av mina pjäser för länge sedan, men vi blev kompisar. Så hon var hemma hos mig och så kom vi och pratade om det här med Snövit och de 7 assistenterna. Så det är faktiskt hon och jag som har skrivit den här lilla dikten, eller dikten om hemtjänstassistenter. Och vi hade jätteroligt när vi skrev den. Och den ingår då i en pjäs som DHR Arle då, Pyspunkarna, håller på med.
Ja, men vad roligt. Lycka till.
Tack så mycket.
Och det har varit jätteroligt att ha dig här och lyssna till hur du har levt.
Ja,
en del av ditt liv i alla fall.
Jätteroligt att vara här. Och så spännande att äta, alltså en sån här blind lunch.
Ja.
Det är väldigt...
Du sa ju det, att det var en exklusiv blind lunch.
Ja,
istället
verkligen.
För blind date.
Ja. Alltså, jag måste säga att det här blind lunchen, den toppar ju bland datesajt. Och det gör det.
Ja, kul.
Och så gott.
Ja. Ja, men det här var jätteroligt att testa. Också det här nya för mig, det här med att äta med händerna och höra lite bakgrund kring det och hur det funkar i Indien.
Ja, du. Helt fantastiskt. Tusen tack för att jag fick komma. Jätteroligt.
Tack så mycket för att du kom hit.
Sju små hemtjänstassistenter av Christer Olsson Lindstrand och Agneta Danielsson. Sju små hemtjänstassistenter älskade sitt jobb med halta, lytta, blinda och en och annan snobb. Att mata, städa, läsa och lyfta vid behov. En glädje att behövas och ta en extra lov. Till fröken Snövit kommer Kloker varje måndag 14:00 och raskt till stadens bibliotek, de rullar bägge två. På tisdag kommer Butter, under ytan är han snäll, han skrattar inte mycket men vakar troget varje kväll. På onsdag kommer Trötter med bullar, men alltid lite sen, kokar kaffe, sen slänger sig i soffan och vilar sina ben. På torsdag är det Tokers tur att hitta på något kul. Han plockar fram det senaste ur Netflix fatabur. På fredag måste Snövits granne flytta ut varenda blomma för att Prosit, den allergiska assistenten, ska kunna komma. På lördag blir det tjo och kim när glad dyker upp. De lagar tacos, dricker öl och till och med ibland en liten sup. Snövit älskar psalmsång och drömmer om mirakel. Ledsakare är alltid blyger till söndagens tabernakel. Han som knappast annars vågar säga flaska sjunger här i högan sky så det ekar nästan till Alaska. Men snart skyms solen av besparingskravsbegär. Med djupa snitt i omsorgen man grymt men frejdigt skär. Kloke får besked. Besök på bibliotek ej av nöden är. Butters kvällspass ska dras in. Han behövs inte där. Trötter får respass, för han alltid kommit sent. Toker får sin arbetstid begränsad, chefen säger inget illa ment. Prosit får höra att han är för sjuk, att allergin är högst besvärande. Glader är mest tärande och flera timmar dras helt enkelt in. Men söndagen är helig. Svår att skära bort för dem som vill dra ner, så blyger får vara kvar om man avstår från sin löning. Han säger ja. För att få sjunga med kören i ändå en belöning. Fröken Snövit sjunger sina salmer men hör sitt mene, mene, takel. Ännu en liten tid finns kvar att hoppas på mirakel.
Skulle du också vilja uppleva en måltid utan syn? Eller har du kanske förslag på någon som du skulle vilja höra en intervju med? Kontakta mig på vispen@grunden.se. Ljudtekniker i dagens avsnitt var Rickard Ferreira och redigering av mig, Vispen Sjöblom. I avsnittet hördes även Annika Andersson som serverade maten. Stort tack för att du har lyssnat!